I have one thing to say. You better work, bitch.
Man kan inte gå till Domus och köpa någon Wilson Brand.
Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.
Pre-loved, second-hand eller vintage. Kärt barn har många namn och ju mer populärt det blir att handla på andrahandsmarknaden, desto fler namn verkar uppstå för kläder som tidigare burits av någon annan.
Men att handla andras avlagda paltor är långt ifrån en modern fenomen. Idag pratar vi second-hand då och nu.
God morgon och välkomna till Modehistorien med Studio Tvätt. Jag är Saga Lockstall.
Jag heter Moa-Karin Levin.
Och varför säger jag god morgon?
Alltså vi är här klockan 8 på morgonen.
Vi sitter i poddbåset med en kopp kaffe. Och det är jättemysigt.
Det är supermysigt. Jag har haft en superstressig morgon dock. För det är första gången jag klär på och skjutsar av min dotter. Och sen kommer dit. Jag känner mig som en power woman.
Men det är så sjukt. Jag menar, jag har ingen dotter men jag hann inte ens borsta håret.
Nej.
Jag har kvar min sovfläta.
Ja. Jag hann dock inte dricka kaffe, men det hade du redan fixat till mig när jag kom. Det
var jag stod och köpte det när du kom hit.
Ja, det är väldigt guldkant.
Bra synk.
Mm.
Vi spelar in lite i förväg för att familjen Moa, Karin, Levin och kompani kommer vara bortresta i Tving lite på lite semester.
Exakt, utanför Karlskrona.
Så att vi tänkte att vi väljer ett ämne som inte kan bli inaktuellt.
Ja.
Och second hand blir inte inaktuellt. I och för sig inte något av våra andra ämnen heller kanske. Men...
Nej. Och sen är det ett ämne vi har velat prata om länge. Eller det står ju på tur på vår lista att snacka
Gud,
om.
Gud ja, sen har vi startade podden för 1,5 år sedan.
Verkligen.
Second hand är ju någonting vi har en stark relation till. Och vi bestämde oss inför avsnittet att vi tar med lite av våra favoritplagg som vi har köpt second hand.
Mm.
Så att vi kan berätta om dem, för det tycker vi är kul. Kan inte du börja? Vad har du tagit med dig?
Alltså det ska jag börja med att jag har på mig en klänning från Flash. Som är min mammas gamla klänning. Alltså Flash var ju typ... Alltså jag kan inte så mycket om Flash, jag ska inte gå in på det. Men de var väldigt hippa typ när mamma var ung. Sen blev de lite av en tantbutik sen senare.
Jag kommer ihåg det märket. Fanns inte det i andra butiker också, typ MQ?
Säkert. Men det är som en liten så här klänning med en liten, vad ska man säga, Saga, som en tenniskjol.
Tenniskjolväckning till liksom.
Ja, precis. Och det är lite kul för att jag såg faktiskt en bild med min mamma med ett foto från mitt gamla barndomshem när jag fyller 1 år. Då hon på sig den här och då var hon ungefär lika gammal som jag är nu.
Det var kul.
Hon hade också en vit tröja under som jag har.
Så, det är, och den, så du har återanvänt stylingen också?
Jag har återanvänt stylingen. Hon hade också en crunch. Den har jag mest på armen nu. Men, ja.
Får jag översätta crunch?
Ja.
Det är samma som scrunchy.
Scrunchy.
På tal om att säga fel ord. Men jag älskar det ordet.
Ja, jag säger crunch.
Ja, jag älskar egna ord.
Ja.
Jag bara översätter.
Så det heter inte crunch?
Alltså det heter också scrunchy.
Ja, just det. Ja, det gör det ju. Det stavas ju så, ja. Ja.
Men jag tycker...
Precis. Men vi tänkte att vi skulle prata om vår lite favorit second hand plagg. Och inte kanske just ut så här trendperspektiv eller så här så, men man har ju vissa guldkorn hemma som man kanske har vissa minnen med eller någonting som man har ärvt och sådär. Och den här klänningen är väl då ett exempel. Men jag ska inte prassla min påse för jag har också med mig...
Ja, men det kanske är kul att ha lite prasseljud. Ja. Prassla på.
Och det här är verkligen inte för att flasha om så här märken och så. Men det här är en vintage-kjol från Moschino. Från när de hade en kollektion som heter Cheap and Chic. Som kom ut på 80-talet. Och den här gillar jag för den är så här klassisk Pepita-kjol. Men som har en liten hjärtknapp bakom. Och det tycker jag är ett typexempel på en Moschino-grej. Att verkligen. Även när man gör någonting klassiskt så lägger man till en kul detalj. Men jag har också ett kul minne med den här. Och det är att jag och min pojkväns första typ resa ihop. Vi åkte till Köpenhamn så köpte jag den här. Och jag hade den på en middag med honom. Det roliga, det här är en storlek 40.
Den är
en fransk 40 från 80-talet. Ja, den är superliten. Mm. Men vi kommer också prata om storlekar idag.
Ja, det är inte riktigt samma som storlekssystemet idag.
Precis. Men den här är väl liksom ett plagg som ingår lite... Ja, jag har några plagg som är lite av en samling som jag tycker är kul att ha hemma.
Vintage-samlingen.
Vintage-samlingen, precis.
Vad kul, för jag har också med mig en Moschino. ryggsäck faktiskt. Det är inte det som var mitt plagg, men jag har bytt väska nu för att min förra var lite för sunkig och sådär. Mm. Men jag fick en ryggsäck av min kusin i julklapp faktiskt, som är från Moschino. Mm. Och jag gissar att den är second hand. Eller jag är ganska säker på det.
Jag antar att det är favoritkusinen Charlotte. Eller min favoritkusin. Jag har inte träffat den andra kusinen.
Nej, men jag har flera fantastiska kusiner, men du har ju bara träffat Charlotte.
Ja, och hon är amazing.
Alltså också en nära vän.
Ja.
Den här ryggsäcken kan vara från H&M-samarbetet med Moschino, eller så är det Moschino. Den är jättefin. Så det är min nya vårväska. Och på tal om Charlotte då. Shout out förresten. Dymo Stockholm på Instagram heter hon. Kan ni se hennes Dymo-poesi. Mitt andra plagg som jag ville prata om idag. Det är en blus jag har på mig. Alltså den är kanske inte jättespeciell. Det är liksom en skjorta fast den har lite mer blusig krage.
Mm.
Och är så här blå och vit randig. Lite tunn somrig så. Mm. Ett bomullsvoaltyg liksom. Lite genomskinlig. Och det som är speciellt med den. Det är att Charlotte klickade hem den. Från någon typ av, om det var selfie. Ni vet när influencers brukade ha så här, handla på min selfie-garderob. Och jag hade liksom missat det här. Men Blondinbella hade då lagt ut sin selfie-garderob till salu. Och Charlotte lyckades klicka hem den här blusen. Som Bella har burit. Det här var kanske runt 2020 ungefär. Jag tror att hon kanske bar den så här 2017-2018. Jag har faktiskt hittat bilder när Blondinbella har på sig den här på sommaren då. Matchat till en ganska kort kjol och sandaler. Det är väldigt kul för jag har en lång historia av att följa Bellas blogg då. Sen jag var typ lika gammal. Alltså sen jag var typ 14 och hon startade sin blogg i princip. Jag kanske inte är en Bella-tjej egentligen, men jag älskar att läsa bloggar. Det är min grej. Och Moa, du har ju mer en hel kassa. Jag tänker så här, du får välja ett plagg till.
Okej, jag väljer ett plagg till. Jag kan göra en jättesnabb haul.
Okej, jättesnabb haul.
En av mina favoritfestväskor.
Snyggt.
Men alltså, jag vill inte bara säga jag har ju en story med den här, men...
Ja, vi kan höra en story, snabb.
Nej, men den är för lång, kommer jag på. Men det roliga var att det låg ett gammalt brudtal i det här, eller literntal när jag var tärna.
Nej, vad kul.
Ja. Sen har jag en, om man ska prata så här, för ett tips till mig, de som inte är så vana med second hand, fast det är ju de flesta nu, men det är typ så här, man kan alltid hitta bra kavajer på second hand. Och ett av mina plagg som har räddat mig väldigt mycket, och den här tror jag är hemsydd, för den har liksom inga logg eller någonting någonstans. Den har räddat mig på intervjuer, allt, whatever, liksom.
Väskan skulle man ju vilja höra om.
Ja, alltså den, jag behöver inte berätta vart jag köpte den, för det är inte så intressant. Men i samma veva så skulle jag åka hälsa på en kille som jag var väldigt kär i. Men då var det en annan tjej där som också var förtjust i honom. Och varpå hon ser att jag snackar med honom. Jag visste inte ens vem den här tjejen var. Liksom. Jag tillhörde inte riktigt det här kompisgänget. Varpå hon, och jag var så nöjd med den här väskan och kände mig liksom så fin med den här. Och då kom hon och hällde en öl på mig. Så att det finns till och med ölfläckar. På tal om att plagg kan berätta historier.
Otroligt. One man's trash, that's another man's come up. Like a granddad, we're donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... Som vi sa i början, kärt barn har många namn. Vi måste såklart gå igenom lite olika begrepp kring second hand.
Och det kommer ju allt fler kan man säga. Men epigraft är ju thrift shop.
Som vi har spelat en låt som heter också av Macklemore. Det är ju egentligen bara det engelska ordet för second hand butik typ.
Ja.
Och det kanske menas då lite så här, alltså det är mer uff än vintage om man säger så.
Ja, det är ofta lite mer kanske till förmån för välgörenhet eller liksom andra samhällsändamål.
Absolut. Och sen har vi då second hand, ordet som jag i alla fall använder mest. Det är ju liksom produkter som har använts tidigare och som säljs igen. Och det kan även vara andra varor än kläder såklart.
Ja, och sen har vi ett litet nyare begrepp som är då pre-loved. Och det här är ett begrepp, om jag ska ta min personliga åsikt, så tycker jag inte om det begreppet.
Nej.
För det här begreppet kommer ju lite från retailbranschen.
Absolut.
Jag läser vissa artiklar som liksom kallar det här lite från skam till glam.
Mm.
Och jag tycker lite att det blir en typ av greenwashing-term. Men såklart, jättefint ord, pre-loved, kärlek hit och dit, men jag tycker second hand duger bra.
Ja, pre-loved ska låta lite finare såklart, och det är ofta kanske en helt vanlig butik som i vanliga fall säljer nya saker som har en liten hörna som är deras pre-loved hörna. Där de gärna säljer lite då märkesväskor som kanske har använts en eller två gånger.
Och vintage då, det är liksom en väldigt så här debatt om vad som är vintage. Men man brukar säga att typ så här, vissa säger att är det mer än 20 år gammal, då är det vintage och sådär.
Ja.
Men jag såg någonstans att Elsa Billgren, hon sa att hennes vintageår är 1920 till 1969.
Tillklädning från 50-talet, amerikansk. Den är lite trasig och det är för att jag har hyrt ut den väldigt många gånger efter att jag själv bar den på mitt bröllop.
Jag skulle nog säga senare också. Alltså jag tycker även, alltså framförallt typ designerplagg kanske från 80-talet också är vintage. Så att, man får väl ta sin egna tolkning.
Ja, jag tycker ibland också att retro har använts för lite sen, alltså typ 70, 80, 90-tal.
Ah.
Sen kan jag också tycka att vintage, alltså om man vill sträcka vintage fram till 90-talet, det är ändå så här 30 år sedan. Då känns det lite jobbigt, för då är vintage jag typ. Loppis, det är ju loppmarknad, det har vi pratat om. Det låter lite mer som så här kanske trash, men man kan fynda hur bra som helst där ju. Och antik, det är någonting som är typ upp till 100 år gammal kan man väl säga. En antik blus, då måste den nog vara från 20-talet eller bakåt liksom. Man brukar ju säga att second hand i alla fall har funnits sedan medeltiden. Det är i alla fall enligt alla de källor vi har hittat liksom. Jag tror ju att, alltså, hur definierar man second hand? Det måste väl egentligen ha funnits.
Alltså jag tänker, så länge vi har haft kläder så har det väl funnits second hand. Men ska man prata liksom om second hand som en marknad, alltså på torg och sådär, då kanske det är från medeltiden man har hittat liksom spår. Men jag tror säkert att det har funnits innan också, för kläder har vi alltid behövt bära på ett eller annat sätt.
Jag tror också det handlar om liksom historia. Det här också, jag ska avslöja att jag förstod en sak för typ en månad sedan som jag aldrig har förstått i mitt liv. Eftersom min kille har pluggat historia. Jag har liksom alltid tänkt att historia är lite randomly sånt som har hänt förr. Men enligt honom då, som historiestudent, så är historia allting där vi kan forska i skriftliga dokument. Så man säger så här, så långt som historien går bak, då menar man typ så långt som vi kan hitta bevis för att något har hänt ungefär. I skriftliga dokument då främst. Vilket betyder att medeltiden är en tid när de flesta faktiskt skrev ner saker. Och då till exempel second hand-marknaden var reglerad och det finns skriftliga spår över att det fanns olika regleringar inom branschen. Och man kan hitta bevis för att det fanns då butiker, marknad och så vidare. Folk som var liksom legit typ second hand-försäljare. Så jag tror att det är lite därför man säger att det är från medeltiden. Det här är en tjejgissning, men jag tror faktiskt att det stämmer. Mm. Men hur som helst, på medeltiden så fanns det en marknad för det. Och jag tycker det verkar som att den marknaden kanske hade sitt centrum i Paris. Paris har ju länge varit, alltså redan på medeltiden, ett centrum för så här skräddare och klädmakeri. Och då var det inte så konstigt att man också då sålde på second hand-marknaden i Paris. Men det fanns även i andra städer runt om i världen. Kläder på den här tiden var ju liksom, du beställde dem från en skräddare, de var sydda efter dina mått. Kanske inte nödvändigtvis att man stod med ett måttband på den tiden, för det hade man nog inte. Men de var ju liksom anpassade efter kroppen.
Ja, för det här med standardiserade storlekar som vi arbetar med, som vi har idag, fanns ju inte under medeltiden.
Det var långt borta.
Ja, så alla plagg blev ju mer eller mindre mer personliga. För man kunde se att de liksom hade sytts om, eller sytts in, eller sytts ut.
Och de mer komplicerade plaggen kanske syddes av en skräddare, eller så sydde man lite enklare plagg hemma så. Sen tror jag också att man sydde ju plagg för att de skulle kunna ändras och skulle kunna hålla länge och sådär. Så att de kunde ju gå över till en annan person sen och sys om lite grann. Men de kunde också säljas vidare då. Och bland annat så sägs det väl att om man var tjänare, kanske till någon som var lite rikare, då kunde ju de liksom pass down sina kläder. Den här tjänaren kanske kunde ha lite slitna kläder, men ändå mycket finare än vad de annars hade haft råd med. Men det såldes också då avlagda plagg från de högre klasserna som folk från lägre klasser kunde köpa. På marknader och i kanske någon slags butiker. För eftersom kläder hade ett högre värde på medeltiden, eller med att de liksom syddes för hand. De hade ju ingen symaskin, så de syddes verkligen för hand. Så hade de ju också ett högt andrahandsvärde. Så det var absolut en marknad som var liksom lukrativ. Det jag tänkte på, det kan nog också, eftersom att kläder var så värdefulla, så kan det nog också ha förekommit att kläder stals och såldes på andrahandsmarknaden.
Men det fanns ju också en tydlig liksom rangordning i samhället. Och adeln ville ju självklart liksom följa trenderna. De sålde ju gärna sina kläder för att också ha råd med de senaste trenderna.
Ja, för det var lite tufft för adeln att hänga med. Speciellt under tiden med solkungen. När det var väldigt viktigt att vara supertrendig inför hovet. Så adeln blev ju ofta Alltså de kan bli utfattiga bara av att försöka hänga med i trender.
Verkligen, ops, vi har ett avsnitt om Solkungen.
Ja, ett otroligt avsnitt. Nej, så att då sålde de sina avlagda kläder för att hitta den senaste trenden. Och jag tror, för det finns ju en teori inom mode som kallas för trickle up och trickle down. Kanske speciellt trickle down. Som handlar om hur trender förr då skapades i de högre klasserna. Och tricklade ner till de lägre klasserna. Och jag tror att det kan ha uppstått bland annat på second hand-marknaden då. När man fick köpa de avlagda pre-loved plaggen från adeln och överklassen kanske. Medan idag är det ju inte riktigt på samma sätt så. Den här teorin kanske inte håller på 1900-talet. Men förr tror jag att det stämde.
Jo, men det tror jag absolut. Eller jag tycker att den även i modernare tid att absolut.
Ja, delvis. Sen har vi också sett att det kommit upp street-trender som istället har gått uppåt i klassen. Och Paris var verkligen så centrum för både mode och second hand-kläder. Och det kan man väl fortfarande säga att Paris är. Många åker dit för att handla vintage på marknader.
Verkligen, och de har ju också vissa distrikt och områden som verkligen har en utbredd second hand-marknad.
Men som sagt, det fanns i andra städer också. Men jag tror att det var inte liksom ovanligt att kanske även då ville åka till Paris just för att hitta de senaste trenderna second hand.
Italien är också ett sånt stort mecka.
Ja, gud ja.
Men Paris var ju lite före.
Även i Paris, om vi går till 1800-talet tycker jag är lite kul. För då hade man någon typ av reglering att man inte fick ha stora second hand-marknader i stan. Utan man fick ha det i distrikt lite utanför city. Och jag vet inte exakt vad det beror på, men det kan bero på lopporna. För att när man sålde massa gamla möbler och kläder i en liksom stor marknad i en saluplandning, då spreds ju lopporna. Och det var där loppmarknad uppstod i Paris under sent 1800-tal. Lite roligt är också att Paris hade ju en loppincident om det var i höstas. Kommer du ihåg det här snacket om att det var loppor på Paris tunnelbana?
Ja, just det. Min kompis var i Paris då.
Och alla var rädda att det till och med skulle spridas även till Stockholms tunnelbana.
Ah.
Och sen lite senare kom det fram att Ryssland hade liksom, även om de inte skapade kampanjen så hade de i alla fall sett till att pusha på kampanjen för att sprida det här osäkerheten kring Paris.
Ah.
Som en påverkanskampanj då med lopporna. De tog chansen.
Gud, de kan verkligen hitta kryphål i allt.
Men sen även i Sverige som sagt så sålde man ju också begagnade kläder. De som sålde i butiker i städerna var så kallade klädmäklare. Och då pratar vi liksom 1600, 1700, 1800-tal. Då var det ju inte, fram till liksom mitten på 1800-talet ungefär, så var det inte tillåtet att ha butiker utanför städerna. Utanför skråna. Så man var tvungen att vara godkänd handlare i en stad. Och hos klädmäklerskor eller klädmäklare kunde man då hitta second hand. Och det finns många skriftliga källor på att det fanns flera sådana butiker, till exempel i Gamla stan under 1700-talet. Där man hittade allt möjligt gammalt då. Så att om man vill liksom forska kring ämnet mer så kan man söka på vilka som har varit klädmäklare och klädmäklerskor. Det kan dyka upp lite allt möjligt. Jag googlade lite på orden klädmäklare och klädmäklerska. Och då är det många som har varit så här, ja, men jag fick upp när jag släktforskade att min släkting har varit klädmäklerska. Vad är det?
Det låter som en väldigt fin titel. En titel som jag tycker nästan vi borde ta tillbaka.
Det är jättefin titel.
Ja, verkligen.
Det borde vara en skyddad titel för dem som säljer second hand.
Gud ja.
Om vi går ut lite mer till landsbygden så fanns det ju olika varianter av second hand under allmogetiden. Alltså vi tänker bönder för industriell tid. Men second hand i form av att ärva kläder var ju ett sätt då att få tag på second hand plagg. Som vi nämnde så var det liksom värdefullt med kläder fram tills att man började producera dem på fabriker då typ. Så i bouppteckningar från sent 1700-tal då ser du ju varenda plagg den döda personen hade ägt. Och alla då skrivs upp i bouppteckningen med vad de var värda, till och med vilken färg och allting sånt. Vad det var för typ av plagg, om det var hemvävt eller om det var ett köpetyg, det var också viktigt. Då kanske plaggen ofta gick från mor till dotter eller far till son liksom. Och där finns en jättebra avhandling faktiskt som heter Klädekonomi och klädkultur av en forskare som heter Marie Ulveng. Där hon har gått igenom jättemycket bouppteckningar från 1700- och 1800-talet. Och hon har till och med kunnat se mönster ibland att plaggen förekommer även i bouppteckningen hos den som har ärvt plagget. Så att plagget får liksom flera livstider. Kanske tre till och med. Då kan man gissa att det kanske syddes om däremellan. Men det fanns ett sätt att liksom handla second hand från främlingar också, även på landsbygden. Och det var ju auktioner.
Ja, för var det också så om någon i familjen hade gått bort och man ska liksom dela på arvet, då ibland kanske man hellre ville ha det i pengar och därför sålde det på auktion.
Ja, så man gjorde en bouppteckning, man samlade allt personen hade ägt och sen så sålde man det för att få ut cash. Det kunde också vara så att personen hade så pass mycket skulder att man behövde cash för att betala dödsboets skulder, så det var lite olika skäl. Man kunde ju även ha auktioner och sälja ut hela sitt bohag för att man typ skulle flytta till Amerika. Jag tror att det är så den här auktionen som Emil går på, kommer du ihåg den? För då sålde de ju bara så här alla sina ägodelar och det blir världens happening och alla i socknen kommer dit och shoppar loss, för det var deras sätt att shoppa liksom.
För det är det som sätter världen igång.
I Backkorva var auktionen i full gång när Emil kom sprängande på sin häst. På en tunna mitt i rören stod auktionsroparen uppkliven. Det går till så på en auktion, förstår du? Att man ropar och talar om för auktionsroparen hur mycket man vill betala för en sak. Men om det då är någon som vill betala mer...
Jag har faktiskt varit på en sån auktion i Blekinge där de liksom auktionerade ut ett helt hus. Jag var inte gammal då och jag minns att min faster Sara köpte en väska som man kunde liksom... köpa liksom, man visste inte vad som var i den. Du fick liksom hela väskan och i den här låg det liksom bilder och papper och ja, men olika grejer. Och som barn tyckte jag var otroligt spännande.
Nej, men så spännande. Det var ju som att Ida, hon köpte en samvetsask full med brev. Det finns, jag såg en uppsats då. Ska säga vad den hette. Den heter Allmogens second hand auktioner på 1780-talets blekingska landsbygd. Det är Blekinge just. Av en student som heter Kristina Dackling på Linnéuniversitetet. Var en magisteruppsats. Hon har då tagit reda på olika auktionsprotokoll. För de ligger ofta i bouppteckningen ifall man har sålt ett dödsbo. Så det finns väldigt mycket sparat och då står det exakt vem som ropade hem vad. Så man kan verkligen liksom få veta allt om vad som hände och vad sakerna kostade. Och då undersökte hon bland annat en kvinna som heter Ingrid Svensdotter i Säby i Blekinge då. Och hon dog 1778 i en oväntad feber och lämnade efter sig man och 3 barn. Och några månader efter hennes död såldes då hela bohaget. Jag tror hon hade 49 olika klädesplagg. Så här kan man också se hur mycket kläder folk faktiskt hade på den här tiden. Ganska mycket ändå. Man kan ju bara gissa här att det kanske var lite tufft för familjen som blev lämnad liksom. Att barnen kanske behövde få loss kontanter för att kunna ha med sig i livet eller något sånt där. Och då kan man bland annat se då att det var en piga som ropade hem ett blommigt band för 2 daler silvermynt. Och pigan heter Elin. Så det är väldigt kul, man kan liksom få veta så mycket detaljer om vad folk shoppade.
Ja, verkligen, det säger så otroligt mycket.
Och det låter ju ganska mycket för ett vanligt band, men det var väl antagligen jättefint liksom hemvävt och fina material och färger och sådär.
Ja, man värdesatte ju plagg på ett helt annat sätt.
Oh ja, så att det var inte svårt tror jag att få sina plagg sålda på en auktion, för det var liksom the happening of the year om man inte var i stan så ofta och sådär och kunde handla annars. Kläderna som fanns på landet, de syddes antingen i hemmet eller av en landsbygdsskräddare, och de var kända för att inte vara lika bra som skräddarna i staden. Så det var väl lite att man såg på en lantis att de inte hade stadskläder. I mina långa tider så kanske det var så att landsbygden hade utvecklat en helt egen stil och det var folkdräkter och sådär. Men på den här tiden hade man nog ändå börjat inspireras ganska mycket av städerna. Men man var alltid lite efter sådär. Man kan också se just det här med att kläder hade så högt värde, så kan det till och med stå i auktionsprotokollet att ett plagg som såldes var lite trasigt eller gammalt. Men folk köpte det i alla fall.
Jag sa lite saga off mic här att nu kommer vi in i mörkret.
Ja.
För att det hände ju någonting när standardiserade storlekar kom.
Alltså,
för som vi varit inne på så var det lite mer hemsytt och skräddarsytt. Och sen så kom ju då standardiserade storlekar, vilket var till jättestor hjälp. Man kunde börja producera liksom större volymer och sådär. Och man kunde börja handla kläder till lägre pris.
Och det här var ju kopplat till både att man utvecklade liksom fabriker för textil, symaskiner. Och det blev tillåtet. Det blev mycket mer handelsfrihet, i alla fall om vi pratar Sverige. Så man blev tillåten att sy upp plagg på lager och sälja eftersom. För skräddare tidigare hade bara varit tillåtna att sy upp efter att en kund beställde plagget. Och nu fick de då sy upp en hel kollektion om de ville.
Exakt, för det var ju då under 1800-talet som standardiserade storlekar blev allt mer vanligare. Och det här liksom mer ready-to-wear-kläder började komma.
Och det var ju inte så här alla plagg på en gång som kunde vara standardstorlekar, utan det tog ett tag att utveckla. Men kanske från mitten på 1800-talet och framåt liksom så var det kanske underkläder, sen blev det klänningar, kostymer.
Precis, och som ni vet så har ju takten därefter bara ökat.
Oh ja.
Men detta ledde ju då till att det blev en tillgång in på begagnade kläder minskade eftersom att efterfrågan på second hand-marknaden minskade.
För nu var det liksom ännu billigare att köpa nya kläder.
Exakt.
Från fabrik. Alltså det var ju också det här stordriftsfördelen. Kunde man producera kläder på en fabrik i stor skala, då blev det ju såklart billigare att sälja dem sen liksom.
Och den här typen av kläder blev ju liksom mer tillgängligt och det blev lättare som sagt att köpa liksom nya kläder. Men sen på sikt då så har ju det även standardiserade storlekar då gynnat second hand-marknaden om man kollar på idag liksom.
Ja men absolut, det är mycket lättare att köpa second hand om man vet vilken storlek man letar efter.
Ja, men jag tänkte just det här att nu har vi istället ett överflöd liksom. Och det började ju någonstans vid standardiserade storlekar.
Ja, gud
alltså
ja.
Med att man liksom började producera mer och mer och mer. Och större volymer. Och då, på 1800-talet kanske man såg och tid 1900-talet att second hand-marknaden minskade. Mm. Men det har ju vänt, som ni vet.
Ja, gud, ja, det har vänt. Men om man tittar på då att så här, ja, men den här kvinnan jag pratade om som ägde 49 plagg i Blekinge. Det var innan standardiserade storlekar och industrirevolutionen. Det är ändå ganska mycket tycker jag för att vara innan dess. Men idag äger ju folk hundratals plagg. Tusentals. Nej men alltså, så mycket plagg.
Ja, verkligen.
En till sak som gjorde att kläder började bli billigare, förutom det här med fabriker och standardiserade storlekar, det var ju också att material blev billigare. Också i takt med industrialiseringen och i takt med handeln, som ibland också drabbade tredje världen ganska hårt. Så bomull blev ju mycket billigare. Det var också på grund av slavarbete. I och med att kläders värde liksom generellt minskade, som vi sa, och då second hand inte blev lika intressant längre för man kunde köpa nytt även om man inte hade jättehög inkomst, så blev ju då alltså second hand under 1900-talets början lite av någonting som verkligen var till för de fattigaste. Man slutade nämna kläder i bouppteckningar. Det är ju ett annat tecken på att de förlorade sitt värde. Det var inte inkomstbringande på samma sätt att sälja plagg second hand. Jag tänker på en scen från Madicken. Jag vet inte om du har sett den, men hon umgås ju ibland med Mia Maria som är den här fattiga tjejen i klassen som bor i typ något ruckel i stan. Och då är det liksom en scen när Mia Maria och hennes syster visar upp att de har fått nya kläder från fattigvården. Och det är antagligen då avlagda kläder som de har fått liksom som gåva av någon. Och det anses ju inte fint på den tiden, det här är kanske 1910-talet. Och det fortsatte väl lite så under 1900-talet att det var till för den fattigare befolkningen. Men jag skulle ändå slå ett slag för att det var någonting som hände under den här tiden. Under sent 1800-tal så blev ju liksom museer en grej i Sverige. Man öppnade Historiska museet som har en jättestor klädsamling. Man började se ett värde i att också samla in gamla plagg från Sverige och gamla folkdräkter. Och då tycker jag att kläder också fick ett annat värde i att de blev en del av museisamlingen under den här tiden. Men det som liksom, de som sålde kläder under second hand-kläder under 1900-talet, det kunde ju bland annat kallas för lumpbod. Och det låter inte så positivt.
Nej, man hade gått från klädmäklare till lumpbod.
Och de second hand-butiker som drevs var ju fokuserade på välgörenhet då för den fattigare befolkningen.
Ja, och den första kända second hand-butiken inom välgörenhet i Sverige var Myrorna. Och de har gjort liksom en episk liksom resa. Den startades av några kvinnor från Östermalm i Stockholm 1896. För att, och de ville liksom göra skillnad och stötta de mest behövande och började då samla in och sälja begagnade föremål.
Och Myrorna känner ju de flesta till idag. Det är liksom typ synonymt med second hand i Sverige.
Verkligen. Och man kan ju liksom göra ett helt avsnitt om Stadsmissionen och Myrorna, men jag tycker ändå det är väldigt fint att de lever kvar än idag. Det var liksom de som startade den här typen av second hand och fortfarande driver den.
Myrorna gjorde ju också, precis som Stadsmissionen, också så att de erbjöd liksom praktik och arbetsmöjligheter i second hand-butikerna. Och det blev liksom mer än bara en butik. Det blev en plats för gemenskap och förändring. Man kan väl säga att runt andra världskriget, eller efter andra världskriget, så minskade intresset för second hand. Under andra världskriget så var ju intresset stort. vi hade brist på material. Men det blev absolut en dipp när man fick ett överflöd igen på 50-talet. Och givetvis ville folk köpa nytt när de inte hade kunnat gjort det på typ 6 år. Det gick väl lite kanske på låg energi fram till 70-talet ungefär, eller sent 60-tal. För då började vi se en ny sorts ungdomskultur, hippie-eran. 1968-rörelsen, de som var emot Vietnam-vänsterrörelsen, de ville ju handla second hand.
Gröna vågen.
Ja, ja, ja. De ville ju ha, de hade ju så speciell stil. Det var ju ingenting som såldes liksom på Ellos, utan de fick ju köpa gamla second hand-plagg för att kunna få sin hippie-stil.
Det var ju också här som liksom hållbarhetsfrågan och klimattänket började komma. Innan kanske det mer handlade lite mer om en ekonomisk fråga, men här handlade det liksom om att dels att man liksom satte sin ståndpunkt i att säga, jag handlar second hand, jag stöttar miljön.
Mm.
Och det hade man inte riktigt, den typen av second hand och drivkraft hade man inte riktigt sett tidigare. Och man kan ju också säga 70-tals människorna hade ju också väldigt strikta föräldrar, så allting var väl lite av en revolt.
Ja, ja. Och den här rörelsen startade i USA kan man säga. Och de har ju också en väldigt stor second hand-kedja som kallas för Goodwill. Det är ju typ deras ord som är synonymt med second hand liksom. Så där handlades det mycket. Och det enda jag kan känna, det är när jag tittar på bilder från folk från 70-talet, så tycker jag man ser ibland att de har typ någon detalj eller något plagg från typ 1920-talet. Alltså så här, de hade ju helt otroligt utbud av vintage till en låg summa liksom. Jag är så avundsjuk att inte jag kunde handla second hand på 70-talet.
Verkligen, och de började liksom blanda stilar.
Ja, det var en stilbildande tid, men det fanns ju fortfarande också det här lite. Alltså det var fortfarande inte helt rumsrent, i alla fall inte i Sverige, att handla second hand. Det var liksom om du tillhörde den alternativa rörelsen. För det var ju också 70-talet som var en tid av att ha typ märkesjeans, och det har ju vi ett klipp på i vårt intro till exempel. Det var väldigt viktigt, om man inte var så där alternativ, så var det väldigt viktigt att passa in med de senaste jeans-trenderna. Någon frågade, var köpte du den där? På vilken affär? På second
hand. Där jag kommer tömma hela portmonnän. Pengar i kuvert. Men det finns ju då olika skandaler som har skett genom åren. Och ja, men det sker ju liksom hela tiden. Men tidigt 2000-tal så blev det en väldigt stor skandal. För att vi ska säga, det fanns ju en butik, en second hand-butik som hette Uff.
Ja, den minns vi.
Ja, de som minns den, minns den. De hade en väldigt liksom logga som var väldigt känd. Den var liksom gul bakgrund med svart text, liksom Uff. Så vi som levde under den här tiden minns det mycket väl. Och Uff stod ju då för u-landshjälp från folk till folk. Men under då 2000-talet så blev det ju en jätteskandal kring UFF-organisationen. För det UFF gjorde då var ju att de skänkte och genererade liksom intäkter till välgörenhetsändamål. Och det, många som liksom jobbade med UFF arbetade också som volontärer utan liksom någon ersättning. Men det blev ju då en jätteskandal och de hade ju då förskingrat pengar. Det var då tidigare ledaren för UFF, Mogen Amdi Pedersen, som ställdes inför rätta i Danmark och anklagades då för förskingring och skattebrott. Det ska också vara liksom flera ledare inom UFF-organisationen som avslöjade sig att de liksom levde liksom, ja, men lyxliv medan då volontärer arbetade utan ersättning. Och det här skapade ju liksom otroligt dåligt rykte, men framför allt så hängde det kvar väldigt många år efter. Att man inte litade längre på de här organisationerna. Så att den här tilliten till att så här, ja, men jag skänker det här till någon välgörenhet. Den liksom drabbade liksom all typ av välgörenhet kan man säga.
Ja, alltså man sa ju att den här Mogens, han var ju som en sektledare också. Så att det var en sekt som hörde till UFF. Och den tror jag kanske finns kvar. Jag har hört en dokumentär om den. Och att han satt på en lyxig ö liksom. Så att om man gick förbi en UFF-butik, då var det verkligen så här, usch, man kan inte handla på UFF.
Innan liksom den här skandalen kom så fanns det ju liksom, men på tal om second hand då, så fanns det ju väldigt mycket så här olika skälsord och begrepp. Alltså typ att om någon klädde sig lite så här lortigt eller lite second hand-aktigt, så var man lite uffig.
Ja, ja. Uffluffare.
Ja, uffluffare. Och man kunde också vara ett uffbarn typ om man var lite efter eller så där. Jag som gick på Waldorf som barn under den här tiden, jag skulle inte säga att jag kanske var ett uffbarn, men lite ett uffbarn och kanske mina kompisar som hängde där. Alltså som man kanske hade lite så 70-talsföräldrar eller gröna vågen.
Ja, men det här säger också någonting om att även om second hand var så lite accepterat på 70-talet, så hade det absolut inte blivit fullt ut accepterat i samhället, och inte heller då när vi var barn tidigt 2000-tal.
Nej.
Utan det var lite pinsamt och ja, men Uffe var kanske pinsamt av den anledningen att man inte ville stötta den här skandalen som hade hänt. Men överhuvudtaget så var det ju en skam lite att handla second hand. Jag hade barn i min klass som inte ville berätta att de hade köpt saker second hand liksom. Så det hade inte nått sin peak än.
Verkligen. Men sen så finns det också flera skandaler. Man kan nämna ganska många. Men en är ganska stor också från Stadsmissionen. Och det här var 2011. För Stadsmissionen äger ju faktiskt också fastigheter. Och då ska det vara att man ska ha gett olika bostäder. Bland annat chefer. Detta chefen då gav en fin lägenhet till sina föräldrar i Gamla stan. Och så vidare. Det fanns andra exempel där anställda fick liksom flåd i lägenhet. Men det var ju inte just med lägenheterna i sig, men det som var att de betalade 500 000 för att det här inte skulle läckas. Och det här var ju 500 000 som kanske kunde gått till de behövande.
Det är så speciellt att second hand har kantats av skandaler också, men det är ju så när någon ska göra gott så kan de lätt bli korrupta. Alltså jag har fortfarande också fördomar mot de här textilinlämningarna som står vid återvinningen.
Att ja, men det ska man, där, det ska man
jag,
ha.
Då
man,
tänker jag att de går till Mogens typ.
Ja. Man vet inte riktigt vart.
Jag litar inte på dem.
Nej, jag ska säga. Nej, jag litar inte heller på dem.
Men trenden kring second hand ökade ju. Och runt alltså 2010 så var det ju verkligen poppis. Då hade det varit så här super okej att handla second hand. Alltså fint till och med.
Verkligen, och det började liksom poppa upp med mer butiker. Det var inte längre bara så här Myrorna, Stadsmissionerna och kanske Uff då, som då inte fanns kvar längre.
Men nej, vi hade liksom special vintagebutiker som Judith Second Hand. Men även de drabbades ju lite av en debatt i alla fall.
Ja, de var också lite ute och cyklade. Och det här var liksom en känd diskussion som var på sociala medier. Och det var då att det här var då för detta ägaren tror jag från Judiths Second Hand som liksom köpte upp överskottslager från märken, mycket svenska märken men typ som Hope, Wired säkert. Mm. Men då sålde det som second hand. Och det var ju också under den här tiden som termen vintage kom väldigt mycket. Så att,
men de sålde plagg som typ inte ens hade använt.
Nej, de var ju liksom inte ens second hand eller vintage. Nej. Det var ju nya ja, men överskottsplagg som man sålde då som begagnat.
Jag tycker det är lite störigt när folk skryter för mycket om att de handlar allt second hand. Det är inte svårt idag att handla mycket second hand och att strunta i att handla nytt liksom. Jag skulle aldrig liksom klassa mig själv som en second hand tjej fast typ allt jag äger är second hand. Men jag tycker liksom det är jättebra, men jag tycker det borde vara en helt naturlig sak att göra, det är det.
Men däremot så, jag rantar också lite på det, för jag tycker man ska normalisera det mer samtidigt som man också vill uppmuntra. Det finns ju också otroliga influencers som jag tycker gör det på ett jättebra sätt. Och sen finns det de kanske som fortfarande då hetsar till att liksom handla mer.
Bara men vi ska faktiskt prata med henne. Ska vi ringa upp Ebba?
Ja, vi ringer upp henne nu.
Yes. Men jag har ju då stött på Ebba Thorovsson på TikTok, för jag hänger mycket där. Och sen så finns det ju på Instagram också. Men det jag har sett är ju liksom hur du då visar plagg och stylar ofta kläder du har köpt på second hand. Eller att du liksom men, går runt i en second hand butik. Men det kan även vara lite liksom, nya plagg, lite mixat sådär. Men jag får ändå en känsla av att du är en second hand profil på många sätt. Stämmer det?
Ja, men lite. Liksom, i vilken utsträckning man identifierar sig själv som så profil vet jag inte. Men Nej. Absolut, det är väldigt, väldigt mycket second hand. Fokus får man ju ändå säga.
Och du har ändå blivit uppmärksammad för det också, tänker jag. Och vi var ju på samma slow fashion event till exempel, där det var liksom mycket fokus på second hand och så.
Ja, jo men precis.
Ja, för vi har ju i podden pratat lite om att man kan inspirera på olika sätt. Och att även second hand kan ha lite så här destruktivt beteende i form av att man kanske handlar väldigt mycket kläder. Men att det finns också väldigt mycket ja, men, bra inspiratörer. Och vi tycker du är en bra inspiratör.
Nu ska inte vi vara svart och vita här.
Nej, verkligen inte.
Men jag tror att det jag har kanske ibland irriterat mig på, det är när en helt vanlig, säg en vanlig influencer som har shoppat och gjort hauls från Shein i många år, plötsligt säger typ, ja men nu så ska jag bara handla second hand i ett års tid. Och sen så får de typ hållbarhetspriser för det. Alltså det kan jag tycka är lite såhär, jag vet inte, när det finns så många som bara har det som en naturlig del av sin livsstil typ, så är det vissa som blir hyllade när de gör ganska lite också. Men det...
Ja, men verkligen. Och samma typ, alltså även de som har en mer hållbar profil, att de också får mycket mer kritik än när någon som annars liksom konsumerar mycket nyproduktion och liksom mer problematiskt att typ Shein och så vidare. Att liksom när de gör den grejen då, att de blir hyllade, men någon som har en hållbarhetsprofil redan typ och flyger någonstans till exempel, så är det ramaskri. Men när den här andra influencern reser kläder 3 gånger om året. Alltså ni fattar att det blir
ja,
lite så här.
Kraven är högre.
Det är så lätt att kritisera dem som ska göra rätt.
Får du sådana kommentarer eller?
Ja, men det händer. Alltså typ var någon gång jag rensade min garderob också. Alltså så här, och skulle sälja några, det var ju tjocktröjor typ på Tradera. Och då var det så här, gud vad du uppmuntrar till överkonsumtion. Eller så här, du behöver verkligen, hoppas alla de här är köpta second hand. Behöver du verkligen fler tröjor än detta? Alltså du vet så här, och jag, absolut jag behöver bara en tröja egentligen. Men ja, det var liksom så här, det är så svårt. Och det är, jag kan också uppleva att det är svårt att värja sig för den typen av kommentarer. För den personen kommer aldrig förstå ordet på det här, alltså min känsla kring det just. Så att jag kommer aldrig kunna argumentera för att det är hållbart. Om den här personen har en sticka tröja så är det klart att den är mer hållbar än jag. Men det här är också mitt största intresse liksom.
Verkligen, och sen tror jag också att alltså för du är ju väldigt öppen med vad du visar, vad du har på dig, vad du har handlat och sådär. Mm. Och skulle alla gå till sin garderob så skulle de själva upptäcka att de har mycket mer än vad de tror att de har liksom. Varför vill du inspirera andra till att handla second hand och hur gör du för att inspirera?
Alltså jag tycker, alltså så här, för mig så började det med fyndmöjligheten.
Ja.
Jag älskar att fynda. Och det finns så himla mycket bra grejer liksom ur många aspekter som man kan hitta second hand, alltså väldigt billigt. Så det var där det började för mig. Men sen liksom när jag har liksom gjort det länge nu och liksom vidgat mina vyer och liksom fördjupat mig mer i ämnet, så tycker jag ju främst att liksom man borde göra det för att det känns så bra i själen. Alltså jag tycker verkligen det, att det är så här, det har inte kostat någon annan någonting att jag köper den här nya grejen som är ny för mig. Och såklart då att det är bra på liksom så här för planeten och hållbarhet övergripande. Men jag tycker liksom att en enklare motivering ibland kan vara att det är liksom, alltså så här, ibland kan steget kännas långt tror jag. Att liksom så här, att alltså det är mycket negativa tankar kopplat till hållbarhet också. Att man kan få ångest av det och liksom bli stressad av det. Så att en stor motivation för mig har varit med det här liksom positiva. Att man kan hitta bra grejer för bra priser. Och att det är kul för stilen. Man kan köpa någonting som ingen annan har. Och de grejerna liksom motiverar mig mycket. Mm. Och jag liksom hoppas att det, att jag visar den delen också. Även ifall såklart hållbarhet är en väldigt stor del av det. Och jag försöker ju liksom visa det genom att så här, alltså visa att man kan vara trendig med second hand. Att det behöver liksom inte vara att hela en stil blir vintage-inspirerad. Och typ så här 80-tals blusar med axelvaddar och sånt. Även ifall det är svinballt och folk som har den stilen är så coola. Så är inte det min stil. Men jag vill ändå visa så här att man kan ha en mer samtida stil. För, alltså med second hand-grejer.
Nej, det är inte lika ofta man ser det tycker jag.
Nej. Jag tycker typ inte heller det. Sen så kanske de liksom influencers som vi nämnde lite i början, alltså de kanske har det lite mer. Alltså de gör lite samma sak, fast kanske då som sagt inte på ett helt, alltså deras konsumtion motsvarar ju inte gemene man riktigt. Alltså man kan inte relatera riktigt till dem. Men så jag försöker ändå vara lite relaterbar. Och sen en del av det är också det här att jag inte är smal. Alltså jag har ju typ, alltså det är ju jättesvårt att säga att man har en storlek. För att det kan ju vara från storlek 44 till 52 beroende på vart man typ köper byxor. Men att jag har i alla fall större storlek än vad många andra influencers har. Oavsett om det handlar om hållbarhet eller mode. Så att liksom också visa att man kan ta del av den här liksom typen av mode. Även om man inte ser ut på ett specifikt sätt som annars oftast bara finns representerat.
Precis, och det här med att vara besatt av exakt vilken storlek man har. Det tror jag gör att många kanske missar fynd på second hand. För att om man som du kanske till exempel har tränat ögat så kan man ju hålla upp ett plagg och bara, den här är storlek small men jag ser att den kommer passa mig. Eller den här är storlek XL och det är inte min vanliga storlek men jag ser att den kommer passa. Att man liksom kan bedöma ut efter inte bara storleken.
Ja, för jag tror man kan bli väldigt begränsad av att tänka att man är en storlek.
Ja, det tror jag också. Och det upplever jag ibland. Alltså det är ibland typ, alltså jag handlar ju som sagt inte 100% second hand. Till exempel byxor kan ju vara jättesvårt. Jag tycker inte att det är rimligt att säga till så här någon som har storlek 50 jeans där. Ja, men varför köper du nya jeans? Gå bara till second hand. För det är liksom så här, det är jättesvårt. Det är svårt för alla med byxor. Mm. Inte minst för de som har större storlek. Men att men också så här, att liksom, jag tipsar ofta om så här, ja, men den här butiken har en bra plus size avdelning för vissa butiker är second hand väldigt duktiga på det, vilket är kul, men ibland är jag rädd att man begränsar också i det, för att jag hittar ju 90% av alla saker jag köper inte där, utan så här, det är ju utspritt i butiken, och som sagt ögonmåttet ger ju väldigt mycket. Jag får ju också så här, frågan ofta om så här, hur känns det, när blir du inte ledsen när saker inte passar, typ när man köper nya byxor till exempel, att det är så här, jag har köpt storlek 48 som är min vanligaste jeansstorlek, och så måste jag köpa 52 typ för andra byxor, eller att de är två storlekar för små när jag köper 48. Och förr hade jag nog blivit väldigt ledsen, alltså mer ledsen. Men alltså här, jag tror det är en mognadsgrej också, det här att storlekar är ju bara ett hittepå. Det är ju bara något sorts internt mått en butik använder, och knappt det, för att olika färger på samma modell kan också ha olika storlek.
Ja, ja verkligen, allt handlar ju så mycket om material. Och det tycker jag också, ja, att man verkligen lär sig mer när man handlar second hand. Ja, för i det här avsnittet har vi pratat lite så här historiskt, alltså så här, ända från medeltiden, hur det började liksom på marknader och innan standardiserade mått. Men hur skulle du se liksom att, hur sociala medier har förvandlat alltså, sättet att handla just kläder och second hand?
Alltså jag skulle säga, man kan ju såklart alltså se på den negativa sidan också, om vi tar det vi pratade lite om innan, det här med en vinterhall med 45 grejer som alla kostar 20 kronor styck, och så pass, alltså så här, att man kan ju överkonsumera även second hand och liksom argumentera för att det sker en del uppmuntring till det på sociala medier. Men jag väljer liksom att se det på ett lite mer positivt sätt. Alltså att bilden, alltså jag tror att sociala medier och digitala kanaler för att handla second hand verkligen har sänkt tröskeln för folk att handla på ett mer hållbart sätt, och liksom väcker tankar hos folk som kanske annars hade gått till H&M och Zara för att de har billiga, bra, trendiga grejer, att de istället vänder blicken typ till Vinted eller sin lokala second hand. Så att jag tror att sociala medier är en jättestor del i det uppsvinget jag ändå upplever att vi har sett de senaste åren för liksom intresset av second hand.
Visst har det hänt något bara de senaste typ två åren, upplever jag. Alltså det har gått väldigt
fort. Verkligen, jag fick med det. Typ. Pratade med någon, jag var på loppis igår, och så pratade jag med en där och var så här, liksom att man kan verkligen se så här, om man har gått i samma butik länge så tycker jag att man jättetydligt ser så här, priserna ökar, att det är mycket mer folk. Alltså det är ju såklart en negativ del för en som har varit frälst länge. Man får ju se det positiva i det.
Och visst, det är ju nackdel med att kanske att många kanske handlar, överkonsumerar fortfarande och second hand. Men jag tror ändå någonstans att någonstans måste det ju börja. Och jag tror att nästa steg kommer vara kanske att man ska handla lite mer sparsamt.
Jag tror det. Alltså jag tycker liksom att så här, om man ska se det som en kamp. Att liksom kampen att få folk att köpa mindre antal, alltså färre saker, att den kampen känns liksom lite mindre jobbig typ, alltså än att få folk att, alltså så här, jag menar, det är ju mer ett konsumtionsmönster som på individnivå och samhällsnivå är såklart det problematiskt, men det kostar ju samtidigt inte typ en underbetald barnarbetare i Asien någonting, alltså liksom att så här, jag tycker så här, ont mot ont såklart, men att få folk att handla mindre second hand ser jag som ett mycket mindre problem än att få folk att handla både mindre men också nyproducerat under dåliga villkor.
Men om vi har en person som kanske vill börja handla lite mer second hand, vad har du för tips till dem när de ska börja gå i butikerna?
Ja, alltså jag tycker att alltså många, alltså den så här tröskeln folk jag upplever, eller liksom så här, jag kan se att folk har, är att det är överväldigande, oavsett om man är inne typ på Sellpy eller någon annan så här hemsida, eller om man är i en fysisk butik. Alltså det är ju både att miljön i sig är ganska stökig typ. Alltså så här, det är inte alltid det är jättebra sorterat. Och som sagt, som vi var inne på, att det är ofta ganska mycket folk också de tiderna som de har öppet, och man ofta har möjlighet att gå. Så att mitt första tips är att skriva en lista med typ tre saker som man börjar kika på. För då kan man antingen söka, alltså väldigt konkret, eller gå, alltså för så pass bra brukar det ändå vara sorterat i butiken, att så här, kavajer hänger här och klänningar där. Då kan man liksom börja på de två eller tre ställena Och sen liksom, om man känner att man har tid och energi över, mer vidga vyerna. Liksom, ja. Att börja med det. Och sen också en bra grej med en lista är att man liksom kan komma på grejer i vardagen och så blir listan lätt lång. Men om man låter det ligga och marinera så kan man också ofta inse att nej, men det här var bara en liten fluga. Det var liksom någonting att sen tröttna på utan att ha köpt ens. Och sen så... Alltså materialet, kolla noga på materialen. Alltså, även om man till exempel då hittar en jättefin stickad tröja och den är second hand, så att ur den hållbarhetsaspekten är det ju bra. Men man kan ju till exempel hitta någonting i 100% polyester som både blir fult väldigt snabbt men också liksom släpper ut massa plaster om man tvättar det. Plus att det känns som att man tar på sig typ en plastpåse och man blir jättesvettig i dem. Mm. Och just second hand kan man hitta så mycket bra... Alltså bra grejer för jättebra priser när det kommer till just material. Och om man är osäker på vad som är bra och dåligt så är det ju en googling bort. Och generellt naturmaterial är ju alltid bättre. Liksom. Så att utgå lite från det. Sen så för att lite komma bort ifrån det här att råka köpa alldeles så mycket grejer bara för att det är billigt. För det är ju en fälla vi alla hamnar i ibland. Att man hittar ett fynd och så bara för att det är billigt liksom. Men att tänka på hur, alltså kan jag använda det här plagget på massa sätt, alltså, eller kan jag föreställa mig en outfit och då är det inte jättekäckt att så här, ha i garderoben antagligen. Så att så här, ja, typ tre outfits i alla fall eller någonting kan vara bara så här, tankeövning typ. Och det bidrar också lite till att försöka tänka mer långsiktigt. Alltså jag kan tycka att det är väldigt svårt för att jag upplever att jag är ganska trendkänslig, alltså du vet, älskar att säga, åh nu är det här inne, alltså medvetet eller undermedvetet, I don't know, men att så här ändå försöka ta ett extra varv i tanken att hade jag tyckt att det här var jättesnyggt och coolt om jag inte hade sett någon jättetrendig influencer eller modell i det här plagget.
Ja, men ah, jag tror vi har tips, allting typ. Det är om du vill lägga till någonting, men...
Alltså jag tänker bara på så här, det här med att en grej jag så här vill bara lägga till som jag har tänkt väldigt mycket på. Det är ju det här med när man pratar om att så här kritisera, att det är öppet mål typ, och kritisera allt som handlar om mode och konsumtion. Att liksom det, de parallellerna dras jätteenkelt och ofta. Men att man liksom glömmer att folk använder mode av mer än en funktion. Att liksom vissa ser på mode bara som funktion. De behöver typ ett par byxor, en tjock tröja och en jacka. Då är det jättehärligt för dem. Och för dem är det jätteenkelt då bara, du behöver inte mer en till tjock tröja. Och så här, behöver. Alltså jag vet inte, jag gillar inte det. Ordet när det kommer till mode för mig och så, för er och för många andra så är ju liksom mode något annat än bara funktion. Att det är liksom ja, men, kreativitet, konst, kultur, hur man uttrycker vem man är. Att liksom det är viktigt att komma ihåg också att så här, man ska också få ägna sig åt någonting man älskar och tycker är kul på samma sätt som någon ritar så, eller någon kommer mode.
Ja, för annars hade inte vi haft något att prata om i vår podd om mode bara var kläder.
Och sen också vet jag att du sa väldigt smart förra gången det här med att en influencer kanske visar en jättestor haul med typ 45 plagg. Mm. Men den som inspireras kanske går och handlar ett plagg. Alltså att det kan också vara den vinkeln.
För jag känner också så här, det är också väldigt enkelt att kritisera folk som sagt då, som gör vinterhals med 45 grejer och liksom se problematiken i det. Men det är också, det finns också en poäng i att tänka på det här som just influencers, att det inte representerar den vanliga konsumenten och att liksom deras mål kanske är att uppmuntra en person att köpa någonting second hand och inte att alla som ser det här ska köpa 45 saker på vintern, utan att liksom, det här är en jätteliten procent av folket och jag tycker att man kan se det som att de fyller funktionen att inspirera andra. Det kanske blir så att så här, ja, men jag väljer att gå till min lokala second hand istället när jag vill ha en ny partytopp för att jag såg den här personen som hittade 5 sådana på vinter. Alltså att man liksom också får tänka på att det är kanske inte ett vanligt konsumentbeteende och att det syftar till att inspirera fler att göra ett litet hållbarhetssteg kanske.
Kan inte du säga vad din Instagram heter?
Jo, den heter Ebba Thorolfsen och det gör ju även TikToken då. Men jag rekommenderar ju ingen att gå till Insta.
och sen så har du ju en härlig podd också.
Ja, det har jag. Tisdagsklubben heter den och den är ju bara en sån riktig tjejpodd, brukar jag säga. När man inte vill lyssna på lösningar och liksom djupt filosofiska saker.
Ja, eller vår modehistoriska podd.
Då har vi en mysig tisdagspodd.
Ja, tusen, tusen tack Ebba.
Tack själva, ha en trevlig helg.
Detsamma.
Hejdå.
Hejdå.
Framtiden för vintage, som sagt, är en växande marknad. Vi har hela tiden nya appar inom vintage.
Verkligen, och den här debatten kring vintage och hållbarhet har ju liksom växt lite nu när EU kommer med lite nya lagar. Och en fråga som jag vet Miljöpartiet driver väldigt hårt är att momsbefria second hand. Så det är liksom en debatt som förs nu.
Just för att man har ju redan betalat moms när de köptes som nya.
Exakt. Men det här har ju varit en debatt som har liksom gått lite fram och tillbaka. 2014 så pratade var en debatten också om att momsbefria, alltså just välgörenhets second hand. Och då pratade vi ju om Stadsmissionen och Myrorna. Alltså eftersom att kollar man på friidrottsföreningar och så vidare, eller basarer som får in pengar till liksom välgörenhet, där finns det ingen moms. Och då menar de på att debatten var då var att de här välgörenhets second hand butikerna inte, att de konkurrerade med kommersiella butiker. Jag ska komma framåt här. Men alltså jag är inte riktigt helt för det här att momsbefria second hand i det hela. Alltså visst, självklart i ett hållbarhetsperspektiv så ska vi liksom uppmuntra folk att handla mer second hand. Men min spaning är liksom, inte spaning, men min känsla är att vi måste istället klippa det här destruktiva konsumtionsbeteendet. Att vi handlar för mycket helt enkelt. Och jag tycker man ska gå tillbaka till diskussionen som var 2014 om att momsbefria. För att det som är nu är att folk hänger ju på låset till Myrorna och Stadsmissionen för att köpa de, liksom, de finaste grejerna för att sen sälja det i sina egna second hand butiker.
Som inte alls jobbar med välgörenhet.
Nej, och det är liksom inget fel med det. Jag tycker det är bra att man liksom uppmuntrar de småföretagarna som gör det för att liksom uppmuntra fler att handla vintage. Men jag skulle inte säga att de här välgörenhets second hand butikerna, Myrorna och så vidare, de konkurrerar ju inte med de kommersiella butikerna.
Nej.
Jag tycker snarare, jag såg en ledarskribent, Per Gudmundsson, som han var tidigare ledarskribent från SvD. Han sa det att det enda liksom Myrorna egentligen konkurrerar med nu är soptippen. För de som faktiskt konkurrerar med kommersiella butiker är ju då de här second hand butikerna som är lite mer nischade. Så de tycker jag kan ha kvar momsen.
Ja.
Kanske att man sänker den liksom för att gynna småföretagare. Men däremot tycker jag att man ska momsbefria just de här Myrorna och välgörenhetsorganisationerna. För det som händer nu är att de liksom sugs ut.
Ja, för det är som att det finns två olika nischer av second hand ju.
Exakt.
Kommersiell och välgörenhet.
Ja, så att jag tycker man ska uppmuntra välgörenhet. Alltså just också för att fortfarande kunna uppmuntra de som kanske inte har råd. Det finns ju den typen av kund att fortfarande kunna köpa sig en fin tweed kavaj för ett vettigt pris. Och det här skulle ju då uppmuntra till att kunna sänka priserna även för Myrorna och Stadsmissionen och så vidare.
Andra. Men stort tack för att ni har lyssnat idag.
Tack så jättemycket.
Kom ihåg att följa oss på Instagram, studio@tvatt. Likea, dela podden. Vi är så glada för att ni lyssnar och att ni blir fler och fler.
Ja, tack så mycket.
Ha det bra.
Hejdå.
Hej.
You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.